en podcast från Aftonbladet.
Karin.
Hej!
Vad har du som generation X gjort i påsk?
Jag som generation X har firat påsk med min familj.
Okej.
Okay. Ja, på Gotland.
Vet du att det är jättedjurplågeri med påskfjädrar?
Nej.
De rycker, alltså de typ mördar hönor bara för att ta deras fjädrar och färga dem i de där påskfärgerna.
Aha, men mördas inte hönor ändå så att säga?
Så du tycker att, okej.
Okay, men jag menar, om de redan... Eller liksom, är det extra hönor eller är det hönor som ändå skulle dö?
Alltså man använder hönor bara till det.
Okej, jag har inte pyntat någonting överhuvudtaget.
Inte så
jag
en fjäder? Har du inte en fjäder där?
Borta ja, inte tur? Jag. Va? Nej, jag är inte så mycket för pynt.
En fjäder i din Tesla?
En fjäder gör ingen höna. Okay. Aha. Mm. Vad har du gjort i påsk?
Jag har ätit påsklunch med mina vänner på Rish.
Ooh.
Jag har ätit påsklunch med min...
City Girl Easter.
Hur City Girl Easter? Och jag har ätit påsklunch med min kille syrra. Också och City på stan. Mm. Och så har jag ätit påsklunch med min mamma.
Okej.
Okay. Så triss i påsklunch.
Triss i påsklunch.
Påsk är min bästa högtid.
Urban millennial.
Exakt.
Ja, vi har fått kritik för att vi pratar för mycket engelska. Jag har inte sagt det till det, men vi fick ett mejl att vi pratar för mycket engelska
okay,
i programmet.
Okej, but then, if you don't understand English, you're not part of the educated class and we don't care about you.
Okej. Okay. Ja. Så då, där ska vi av den lyssnarskaran.
Ja, men vet du vad, om du har kritik, om du mejlar med kritik, mejla inte den till mig.
Nej, det gör de inte, de mejlar ju
till mig. De mejlar till dig.
För ja. De vet inte din mejladress.
Vet du, min mejladress är otroligt svår att få tag i.
Ja. Jag har den. Någon kan fråga. Ni kan fråga mig inte, på DM.
För att det finns, jag har en fake mailadress som jag typ aldrig kollar.
Det är därför du aldrig svarar på mina mail.
Ja, men jag tycker att det är så... Jo, för här veckan hade vi ju en liten tiff där du var så... Ja. Har du sett min mail?
Ja.
Och jag var så, jag vet inte vad jag ska svara.
Nej, okej. Okay. Jag ska aldrig mer skicka mail. Vi tar det på sms.
Så här tycker jag. Om du inte träffar mig så har du inget att säga mig. Om du inte vill erbjuda mig jobb.
Och därför mejlar alla tittare och lyssnare till mig.
Exakt.
Ja, men det är bra. Vi hade en bra helg helt enkelt.
Men jag har en fråga till dig.
Mm.
Nu ska vi börja prata om veckans avsnitt.
Ja.
Karin,
mm-hmm.
Tror du att det finns liv i rymden?
Ja, såklart.
Tror
ja.
Du?
Så här, Tone. Så här, varje dag.
Mm.
Jag kanske har sagt det förut. Varje
säkert,
dag.
Om jag känner dig
ja, varje dag.
Jag har dina fem käpphästar.
Jag har mina fem käpphästar. Det här är verkligen en av dem. Varje dag så tänker jag minst en gång om dagen, kanske är det idag de hör av sig.
Okay.
Tänk om det är idag de hör av sig.
Men känner du så fortfarande efter att ha sett och läst det vi ska prata om idag?
Ja, det gör jag i grunden. För att det handlar mer om en sån liksom grundläggande nyfikenhet och bara vilja att få någon tydligare bild av vad som finns där ute. Och en längtan efter någonting... Vad tänkte du säga?
Nej, jag trodde inte du skulle gå in typ så, i en lång monolog och trodde du skulle säga, vi har ju sett.
Okej. Ja, vet, men vi har ju sett. Ja. Nej, men jag är så taggad på det här avsnittet för att äntligen så ska vi få prata om sci-fi. Vi ska prata om den stora Netflix-satsningen Three Body Problem.
Ja.
Tre kroppars...
Nej.
Tre kroppsproblem. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter på svenska.
Den heter inte något på svenska, den heter Three Body Problem.
Three Body Problem.
Och om du är en av lyssnarna som inte förstår vad det betyder...
Ja. Och vi ska väl också säga nu att vi kommer spoila. Vi har sett säsongen.
Det finns en säsong vi har sett den säsongen.
Ja, och vi kommer prata om handlingen.
Vi kommer prata om handlingen och vi kommer avslöja saker om handlingen.
Ja, så sluta titta här.
Ja.
Om du inte pratar engelska, om du inte förstår engelska eller om du inte vill veta vad som ska hända i serien. Och du sa att du skulle sammanfatta handlingen.
Okej, nu ska jag berätta handlingen. Mm. Det här är då en bokserie efter författaren Liu Cixin.
Mm.
Som handlar om... Alltså, jag kan säga, jag har läst typ 100 sidor i boken. Så jag pratar bara om serien. Det handlar om att... det är liksom två olika spår. Det ena är kulturrevolutionen i Kina. En ung tjejs pappa är vetenskapsman och blir mördad för att han erkänner typ relativitetsteorin. För att den öppnar upp för möjligheten att Gud finns.
Mm.
Eftersom om, det inte om någonting uppstod, vad fanns då innan det?
Mm.
Och det är liksom, det vilket jag tyckte var en kul läsning av Einstein.
Ja.
Jätteintressant.
Mm.
Och hon blir tillfångatagen. Och liksom, men eftersom hon är så jävla bra på vetenskap, eftersom hon är den här vetenskapsmannens dotter, så blir hon satt liksom i ett hemligt projekt där i Kina som hon inte riktigt vet vad det är. Mm. Men får reda på att det är att de försöker kontakt, få tag i liv i yttre rymden.
Och skickar ut signaler.
Exakt, en jättestor parabol. Och sen så en dag när alla sover så hör någon av sig från yttre rymden. Mm. Och då är det en alien som säger typ, hej, jag är pacifist. Ska du vara på mobilen nu när jag berättar?
Ta fram mina anteckningar. Nej, men jag är här. Ja. Hjälp att ta fram mina anteckningar.
Jag blir så osäker. Okej, okay. Okay, då är det en pacifist från yttre rymden som säger typ så här, hej, jag är pacifist. Du kommer snart höra från mina kollegor här. Svara inte, för att vi är inte...
The good guys.
Vi är inte vänligt, vi kommer liksom attackera er.
Mm.
Men då är hon ju så deprimerad eftersom hon är så här tillfångatagen i diktaturen.
Mm.
Så hon svarar och
deprimerad.
Säger...
Deprimerad, jag skulle säga att hon är rakt av är förbannad och hatar mänskligheten.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, hon är förbannad och hatar mänskligheten.
Ja.
Och förtryckt. Och hon säger typ så här till aliensens, snälla kom.
Mm.
För att...
Vi fixar inte det här.
Exakt.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan du förklara andra delen? För det är ju matigt.
Ja, det är matigt. Okej, okay, så det händer. Och det...
Jag vill bara säga en sak som intresserade mig lika mycket i den här serien som själva aliensen. Hur fucked up med kulturrevolutionen?
Ja, absolut.
Det är ju typ som alien skit.
Ja, men det är ju precis.
Nej, men det också känns som ett alltså typ att man är, det är helt sjukt att människan gör så här.
Ja. Precis. Nej, men och det och kulturrevolutionen i Kina var ju Maos stora liksom omtag när han ville liksom ta ännu mer kontroll över den politiska situationen i Kina, och det blev ett antal år när man hade liksom extrema utrensningar av
det var ju redan en kommunistisk diktatur.
Men han ville liksom ta ytterligare kontroll och extrema utrensningar då av oliktänkande akademiker,
böcker,
det som man uppfattade som en fortfarande förhärskande liksom elit.
Mm.
Och då så den börjar ju den situationen, och då det här var ju i slutet på 60-talet. Så det här sen flyttar sig serien till nutid. Och då vet man då om den här backstoryn, att hon har skickat ut den här signalen för hur mycket blir det då? 50 år sedan. Och då är vi tillbaka i nutid, och då det som händer är att ett antal framstående forskare börjar ta livet av sig på sådana partikelaccelerator. Liksom världens ledande forskningscentrum när det gäller partikelfysik och sådana saker börjar ta livet av sig. Och då börjar man undersöka de här självmorden, och det leder till fram till en grupp unga vetenskapsmän och kvinnor, 5 kompisar, som på ett eller annat sätt är kopplade till en del av den här kretsen och har kopplingar till ett par av dem som har då tagit livet av sig. Och därifrån vecklas det ut en historia där som blir väldigt komplicerad, så vi kan inte gå in i alla detaljer här. Men det handlar om att den här kvinnan som skickade ut den här signalen, hon har sedan fortsatt haft kontakt med de här utomjordingarna. Det har bildats en slags kult runt henne. Utomjordingarna med hjälp av människorna på plats på jorden har mer och mer tagit kontroll och har en plan för vad som ska hända sen när de väl kommer fram om 400 år. Och då vill man, då vill de här alienserna, och det är det som händer.
Alienserna,
utomjordingarna. De ser att människan har gjort väldigt stora vetenskapliga framsteg på väldigt kort tid. Och de är oroliga för att på de här 400 åren som återstår innan utomjordingarna kommer fram, så kommer människan att skapa en teknologi som kommer att kunna rädda dem. Och då försöker de
rädda
människan. Och då försöker man med alla medel utomjordingarna stoppa den vetenskapliga utvecklingen på de områden som de ser är farliga, helt enkelt.
För utomjordingarna, de har ju typ en helt överlägsen teknik. Men de bor på en planet som har jättestora naturkatastrofer för ofta. Så att de måste hela tiden rebuild samhället om och om och om igen för att det är så extrem hetta, extrem kyla. Mm. Och därför ligger de på ett sätt efter, men på ett sätt ligger de ju... De har typ så här helt, alltså typ bara AI gånger 1 miljon. Typ.
Ja, precis. Så den teknologin...
Och de har också börjat fucka med alla resultat, alla vetenskapsresultat.
Ja, men det är det de gör. Det är det de gör för att liksom förhindra de här vetenskapliga framstegen. Och så är det en av de här tjejerna i den här kretsen, hon håller på med väldigt så avancerad nanoteknologi, och det försöker de också sätta stopp för. Så då blir det som ett slags... men tidsperspektiven här är ju, blir så intressanta, för signalen skickades ut för 50 år sedan. Serien utspelar sig ganska mycket här och nu, i liksom en nutid. Men perspektiven är ju att om 400 år så anländer den här flottan då med de här varelserna och kommer ta över jorden.
Och hur mycket ska vi då i dagstid anpassa oss till en hypotetisk ändå framtid?
Ja.
Varför gillar du sci-fi så mycket?
Jag gillar det därför att det handlar om... Nej, men det är liksom ofta väldigt idédrivet ju. Att man tar en hypotes om vad som skulle kunna hända. Hur vetenskap skulle kunna användas, hur framtiden skulle kunna se ut, och så drar man den till sin spets. Så att det är väldigt, ofta väldigt liksom spännande tankeexperiment där man kan också leka med just relationen mellan liksom människa och teknik, människa och tid är ju ett väldigt centralt tema inom sci-fi. Och men just liksom möte, sen är väl ett väldigt... Ja, men ett stort tema är såklart mötet mellan en mänsklig intelligens och en annan typ av... att försöka föreställa sig det som inte går att föreställa sig, nämligen en annan typ av intelligens, en annan typ av medvetande, och hur, vad som skulle hända med oss om ett sånt möte faktiskt kom till stånd. Och jag tror att den diskussionen, den har ju också aktualiserats. Jag tror att det finns ett stort... nymornat intresse för sci-fi nu, bland annat på grund av den hela diskussionen kring AI, där vi inte liksom möter några utomjordingar, men där AI och generativ AI eventuellt blir en slags intelligens, eller uppfattas av oss i alla fall som en slags intelligens som vi måste lära oss att kommunicera med, som följer en annan logik, som har en annan typ av uppbyggt på ett annat sätt, men som ändå är för oss liksom rätt ogenomtränglig och svår att förstå, men som vi måste försöka börja då interagera, liksom kommunicera med. Och det är ju ganska likt, jag tänkte på det i serien, när de försöker förstå de här två intelligenserna, för de här utomjordingarna försöker också förstå hur människan fungerar. Och det finns ett väldigt avgörande ögonblick ju i serien när de inser att människor ljuger. Och då liksom vänder ganska mycket i serien. Och deras intelligens kan inte föreställa sig vad det är att inte tala sanning. Och
för jag tror att de typ talar ju inte med ord, utan det verkar som att det är typ så att att medvetande är
någonting. Ja.
Kontakt med medvetande hela tiden.
Ja.
Det går inte igenom typ en instans som skulle kunna göra om medvetandet.
Nej, men precis. Det är inte genom språket på det sättet. Det språket ligger som ett lager då, eventuellt. Det är också väldigt svårt för oss att förstå, tror jag, ett medvetande som inte kan ljuga. För det handlar ju också om att använda en metafor, att skämta. Och det är också en annan viktig scen i serien när... en person liksom försöker förmedla någonting så att utomjordingarna inte ska förstå, då gör det via ett så kallat ett skämt eller en metafor för att, som ett sätt att liksom undgå upptäckt av utomjordingarna, som visar sig då finnas, som har en slags perfekt liksom övervakningsteknologi där de kan se allting vad människor säger och gör med varandra. Men det de inte kan se, det är vad som händer, vad människan tänker in i sitt huvud. Dit kan de inte komma. Är du en sci-fi-läsare?
Nej, det kan man inte säga.
Nej. Men vad tyckte du? Ja,
om... ja, nej, men jag har aldrig läst en sci-fi-bok.
Nej, varför inte?
Jag tycker ofta de är så jävla dåligt skrivna.
Men hur, nu undrar man ju, hur kan du veta det om du aldrig har läst en sci-fi-bok?
Den här var ju ganska dåligt skriven.
Ja.
Nu har inte du läst den, men jag har ju läst den. Så ja. Den var ganska dåligt skriven.
Ja.
Nej, okej, men jag kan få läsa en del fantasy och det tycker jag ofta är dåligt skrivet. Och då har jag bara tänkt att det är samma med sci-fi.
Ja. Ja.
Men också varför med? Jag vet inte, jag är bara så intresserad av det som finns, tror jag. Men nu när jag såg den här serien, jag, på senare tid har jag känt mig, men jag tror också det med AI typ så. Jag är skitintresserad av, alltså jag känner mig jag känner att jag är så framåtlutad in i framtiden.
Ja.
Och det var ju, så den här serien var ju rolig därför typ. Men
för att den är så nära, eller för att den är så nära verkligheten, eller för att den borrar i liksom verkliga problem, eller?
Ja, men också ibland tror jag typ så. Jag tänker ibland när man är typ så kulturskribent eller typ feminist eller typ så en kritisk tänkande person i offentligheten. Så det är typ så, men vad är alltså typ, vad är visionen eller typ vad vill vi, vem vill vi bli? Alltså för att man är hela tiden så i sin så lite passiva kritiska roll typ. Och då tycker jag att det bara är, det var kul med den här serien att vara typ så här, ja men shit, typ vad är framtiden, hur ser den ut, vad är skillnaden, vad är liksom vad är liksom, vad heter det, inherent, nu ska jag inte säga engelska, bara
inneboende,
vad är liksom det inneboende mänskliga, vad särskiljer människan från till exempel en, du vet, en alien eller en AI eller bla bla. Och då i den här serien är det ju lögn. Och då börjar jag tänka att man var särskiljer typ en AI från en människa. Men det kanske skulle vara typ tro. För att det känns som om en AI tror så har den fel. Men en människa kan ju tro. Det att tro är ju inte egentligen att ha rätt eller fel. Utan tro i sig är ju en, ja, en akt typ. Men... och så att jag känner när jag såg den här serien att jag, för det finns en karaktär i den här serien som är bara rök och gräs och är soft typ.
Också en väldigt framstående fysiker då.
Ja. Men. Ja, men alla andra är typ så panik typ. Aliensen kommer, han är så.
Saul pratar om.
Ja, Saul pratar om. Och han är typ så, ja, typ om 400 år. Fuck cares typ. Och så är jag lite. För jag tror typ, när jag såg den här serien tänkte jag också såklart mycket på klimatet. Det är ju egentligen exakt samma problemformulering som vi står inför nu, som är typ så, klimathotet kräver en ganska stor abstraktionsförmåga.
Att och ett kollektivt agerande.
Ja, men skulle innan den behöva? Det så tycker jag att det kräver en stor abstraktionsförmåga. Ja, okay. Och typ en känsla av att typ så, ja, men det här är viktigt, varför är det viktigt? Och sen så därefter kommer ju agerande eller bla bla. Men så jag har ju, sen jag såg den här serien då i helgen så har jag börjat leta, jag är så intresserad av typ en positiv klimatnihilism. För jag känner typ att, och då hittar du ingen sån, det är så ganska mycket reaktionär typ klimatnihilism.
Ja.
Men att det måste ju finnas ett, eller jag tycker också att det finns något sjukt i att förhålla sig till någonting som är om 400 år. För att varför är det viktigt att människan finns kvar? Alltså varför, och varför är det viktigt? Jag också när jag tänker på vad är skillnaden mellan AI och människa. Varför är det viktigt att vara människa? Eller varför är det viktigt att det finns en mänsklig intelligens och en artificiell intelligens? Alltså, varför är det viktigt att vi särskiljer oss från maskinen? Eller så började jag tänka jättemycket på det.
Nej, men jag tänkte också jättemycket på just den frågan om liksom, de här långa perspektiven. Och jag har följt ganska mycket den debatten som handlar om som är liksom den de frågeställningar som de här väldigt liksom tech, de här techmiljardärerna i Silicon Valley ägnar sig åt, för de pratar ju mycket om de här långa liksom vad som händer med mänskligheten. De ska kolonisera Mars och vad som händer med mänskligheten om 1000 år och sådana saker. Och jag personligen tycker, har alltid tyckt att det är mycket, mycket viktigare liksom att lägga resurserna på eller tänka på vad problemen är här och nu. Det är en väldigt så... Det är lätt att man hamnar i en väldigt så liksom, elitistisk... privilegierad position där man så här, kan unna sig ens att tänka på vad som händer med mänskligheten om 1000 år samtidigt som människor idag liksom, lider och utrotas.
Och redan ju är klimatflyktingar.
Ja, redan är klimatflyktingar och sådana saker. Så att, och jag tycker den grundfrågan om vad är liksom värdet av mänsklighetens överlevnad egentligen, den... jag vill ju själv liksom, såklart, det finns ju, man har ett överlevnadsdriv och en vilja till liv i sig själv, och jag har ju barn, så att jag vill ju att de ska få ett gott liv. Men efter det, efter liksom en, två generationer bort, jag kan inte liksom abstrahera fram en kärlek till liksom just människan.
Människan på jorden.
Nej, jag kan inte det. Men i den här serien så är de ju besatta av att rädda mänskligheten. Även om det är liksom 400 år bort. Och det, så kanske man skulle reagera om det här väldigt konkreta hotet uppstod, och att man visste att liksom, vi har en deadline på 400 år.
Men jag tänker att det finns ju en, eller jag menar, ja, det är ett spår i serien och det är väl de som är hjältarna, men det finns ju också typ så ett par andra spår som är till exempel en väldigt, 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 väldigt sexig vetenskapskvinna.
Hon är för sexig, det har vi pratat om.
Som
Agi.
Agi, som då har tagit fram den här
nanoteknologin
som gör att man typ man kan bara liksom ha sönder en diamant genom att bara trycka på en knapp. Typ. Alltså det är typ, den bara backar upp allt material. Typ. Och då när de ska liksom de ska då beslagta, de som är så här pro-människan ska beslagta typ massa information om den här sekten kring
de som kommunicerar med utomjordingarna. Exakt. De som har svikit mänskligheten då i någon slags logik.
Och då använder de hennes teknologi för att typ fucka upp hela deras båt som typ 1000 människor bor på, typ alla dör och bla bla.
Inklusive massa barn.
Och då är det ju till så här frågan, men okej, det är också typ så här, om 400 år kommer de, varför är det moraliskt försvarbart att typ nu mörda alla de här människorna? Och då är det ju typ så, but it's war, bla 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 bla.
Men jag som har läst mycket sci-fi och fantasy, jag tycker det är väldigt intressant att läsa just Liu Cixin. Inte läsa, men titta på den här serien. Och jag har läst mycket om honom. Och jag ska läsa böckerna nu.
Ingen bryr sig,
Ingen bryr sig. Men jag vill det. Nej, men för jag tycker att det finns... det är bara viktigt att säga något om hans bakgrund. För han är ju en väldigt framstående då, eller Kinas främsta sci-fi-författare. Han är ingen dissident, utan han är... När man läser intervjuer med honom så försvarar han den kinesiska regimens politik, och han har ju liksom en, jag tycker att det framkommer också i hur han, liksom, hans syn på både historien och framtiden och individen och kollektivet framförallt, att det är liksom hans ideal eller hans idé är väldigt mycket att det är liksom gruppens överlevnad, det är kollektivet som är det centrala, liksom individer hit och dit, det är inte så viktigt egentligen, liksom, i det långa perspektivet är att den mänskliga rasen, mänskliga civilisationen ska överleva.
Mm.
Och det är det som är liksom det centrala projektet. Och det kan man ju se, det brukar man ju också säga, att det är liksom en skillnad mellan liksom en slags grundsyn liksom kinesisk syn på politik och samhälle och historia jämfört med en mer liksom liberal demokratisk liberal demokratisk tradition i Europa då, sen upplysningen kanske. Och det, jag tycker också är intressant att den här kvinnan då som ser sin pappa bli mördad, hon har ju ett väldigt så individualistiskt...
Ja, men det är ju hon som bjuder in aliens.
Det är hon som bjuder in aliens. Och det är hennes liksom personliga trauma. Det är ett enda personligt trauma är hon liksom beredd att offra mänskligheten för. Mm. Hon förmår liksom inte att underordna sig kollektivet. Och det leder till den här väldigt fruktansvärda situationen då, där enligt Cixin hon säljer ut liksom kollektivet för att straffa den här enstaka övergreppet då mot hennes pappa. Så tänker jag liksom kring det. Och individerna i den här, jag tror liksom filmatiseringen lyfter ju upp individerna, men i grundberättelsen så är de ganska oviktiga ändå.
Jag pratade faktiskt med en kille häromdagen som hade läst alla tre böckerna som var typ så... Han sa, hans kritik mot böckerna var då att det finns inga karaktärer i dem, utan det är bara så idébaserat.
Ja.
Men då känns det ju som att det går mer i linje med hans politik, eller hur man säger.
Ja, och jag tror, jag menar, Cixin, han säger också i intervjuer, han bryr sig inte så mycket om liksom det inre livet, utan han i karaktären eller karaktärsutveckling, utan han är intresserad av idéerna, som du säger, liksom vetenskapen, men också historien. Liksom, om man drar ut de här tendenserna, vad händer då? Hur kan vi tänka oss utvecklingen om 1000 år eller, ja, eller så vidare?
Jag tänkte jättemycket på en annan, som jag tror jag pratade om den boken förut, bara för den gjorde så stort intryck på mig. Det känns som att jag läste den när jag var i sån formativ ålder, och det är den här No Future av Lee Edelman, som är queer, eller som egentligen litteraturvetare, tror jag, med så väldigt queer-teoretiskt perspektiv. Och den boken handlar ju om typ hur att så här HBTQ-rörelsen eller typ queer-rörelsen gör ett misstag i att då slåss för rättigheter, till exempel i att skaffa barn, för att kulturen och typ kulturen är så upphängd på barnet som då politiskt subjekt. Och att det är en då inneboende heteronormativ figur, typ. Och att det då möjliggör en massa förtryck nu, för att man är så upphängd på en föreställd framtid som egentligen är en typ narcissism, en heterosexuell narcissism. Att man har svårt med att dö. Typ, man kan inte acceptera. Ja, men liksom. Och lite så kände jag också i den här serien. Typ, att det går människan... Vi vet ju inte hur vi ska dö. Alltså, vi är så dåliga på att dö nästan. Och det känner jag också i typ hela klimatfrågan. Att vi bara är så jävla dåliga på att dö. Vi är så jävla dåliga på att acceptera att vi ska dö. För att jag menar egentligen, vad ska... Hur ska klimatfrågan bli löst? Det är typ att vi helt... Att vi säger upp så mycket av det moderna livet. Och det är ju typ också en slags död. På ett sätt. Om man får inte resa, man kan inte göra det här. Eller hur det kommer vara om typ 100 år, who knows. Typ. Vi sitter i Sverige för bara äta potatis. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Det känns som att typ så... Jo. Är det också helt krampaktigt?
Jo, men jag tänker... För jag tänkte när jag läste... Jo, men det är krampaktigt, men... Det är
och
ju...
typ allting är typ så... Ja, men som du säger, men nu har jag ju barn... Alltså det är också typ så, jag vet inte.
Men för jag tänker när jag läser, när vi såg ser den här serien, så finns det ett annat spår kanske kopplat till det du säger, som är att vi är ju ett väldigt så pessimistiskt ögonblick liksom. Kulturen är väldigt pessimistisk. Du säger så här, jag längtar efter en klimatnihilistisk bok,
en positiv.
Ja, fast du sa ändå nihilism.
Ja, men jag vet, men jag lyssnade på, för jag lyssnade på typ så någon podcast med typ så två vänstertjejer. Och de var så här, nu ska vi förklara klimatnihilismen för dig, men det här är för att du absolut inte ska ge upp på klimatet. Du ska inte ge upp. Why? Alltså, och då menar jag inte jorden. Alltså jag ger inte upp på jorden, men typ så människans, eller är det bara dåligt?
Att vad?
Att känna så.
Att ge upp på människan.
Men inte ge upp, men jag typ så accepterar, jag kommer ju dö. Alltså. Ja, jag än tycker om det. Och du kommer dö.
Jag vet.
Och den här platsen kommer försvinna. Och allting kommer upplösas. Och typ, varför måste vi hålla emot?
Varför måste vi hålla på och hålla på?
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men jag tänkte på det. Jag tyckte det var fint som Greta Thunberg sa i Aktuellt för några veckor sedan, när hon fick frågan just om så här, liksom hopp mot hopplöshet. Liksom varför, hon fick ju frågan, varför håller du på? Och är det inte till och med så att din liksom aktivism och ditt liksom väldigt så mörka liksom bild av vart vi är på väg kan leda till en ökad uppgivenhet? Och hon sa ju då att jag tyckte det var kul, för att jag tyckte hon sa så här, hopp är ett värv. Och det tyckte jag var så himla fint sagt. Men det hon sa var tydligen, hopp är ett verb. Ja, men det betyder ungefär samma sak. Att, och det är liksom så här, kanske kantiansk liksom hållning. Att så här, oavsett hur otillräckliga vi är, eller hur, med alla våra misstag, alltså hopp är inget som någon annan ger oss, det kommer inte utifrån, och utan det är någonting som skapas i liksom i görandet, i att faktiskt vara aktiv, i att vara, att inte bara sätta sig ner och vara passiv, utan i liksom samarbetet med andra, i att prata, i att liksom engagera sig, så uppstår det någonting. Och det jag vet inte alls om det är ett svar på din fråga, men det är någonting i vår tid nu med den här väldigt så pass liksom otroligt liksom suget från det passiva. Passivitetens sug.
Det jag försöker säga är att det jag, men det är det jag menar, och så jag känner mig inte passiv. Nej. Jag känner mig inte hopplös heller.
Nej.
Utan jag känner mig att typ så, det finns en annan framtid. Mm. Vi är inte en del av den.
Nej, eventuellt. Eller känner du säker på det?
Ja.
Alltså du och jag obviously är ju
inte, du och jag är obviously inte död, är inte del av den, men ja, jag har svårt att säga att människan är en del av den.
Mm. På lite sikt.
Ja, okej. Okay. Eller förstår du?
Ja.
Och det är inte typ så skitsamma, nu ska jag bara, jag är inte klimatförnekare, jag tycker inte att det är en oviktig fråga, jag tycker att vi ska, alltså du vet, det är ingen sån grej, utan det är mer typ, och det har inte att göra, det är ingen hopplöshet.
Nej.
Jag tänker typ istället på typ Martin Hägglund.
Ja.
Alltså hans
Vårt enda liv.
Vårt enda liv, som ju handlar om
här och nu.
Här och typ att även om man lever ett sekulärt liv, så betyder inte det att man lever ett liv som saknar liksom värde eller...
Framförallt menar han väl att vi lever, att vara medveten om dödens närvaro, att erkänna dödens att den finns.
Och att den laddar ju livet.
Den laddar livet.
Viktiga grejer. Det är inte att det är oviktigt eller hopplöst eller att vi inte ska tänka på varandra eller sådär, utan tvärtom. Så att, ja.
Men jag tänker, för jag tänker med att han ligger ganska nära Greta i den synen på att så här, vårt enda liv, vi lever i liksom avgrundens närhet, vi måste göra det, vad kan vi göra, hur kan vi vara så otillräckliga vi är, hur kan vi liksom leva närvarande och moraliskt och liksom rättfärdigt. Så tänker jag kring hans. Men om jag ställer det mot Liu Cixin, eller Cixins då, för jag tänker på både Greta och Martin Hägglund, handlar det ändå om att så här, hur kan jag som människa, som enskild människa, jag som individ, förhålla mig till den här situationen och göra det bästa av den. Men min poäng är också lite grann att Cixin, jag uppfattar att han, värdet för honom är mänsklighetens överlevnad, mänskligheten som kollektiv eller som ras då, eller som liksom företeelse, den gruppen ska överleva. Och då är ju individen är försumbar och inte speciellt viktig. Och den enskildes moral inte heller speciellt viktig, utan vad som är viktigt är att försöka fundera på hur vi som grupp kan överleva. Det är två väldigt olika ändå perspektiv. Verkligen. Som står mot varandra. Men om du längtar efter någon slags... Jag tänker att det finns ju, just klimatfrågan är ju så väldigt behandlad i science fiction och fantasy. Och jag brukar ju prata om Kim Stanley Robinson, som många lyfter fram som en så...
Liksom. Vad har han skrivit?
Nej, men han har skrivit The Ministry for the Future till exempel, som är en så väldigt nära i samtiden spekulativ fiktion om vad som kan hända när klimatkatastrofen kommer. Och han är marxist och funderar mycket på liksom makt och pengar och strukturer. Vad händer liksom med politiken och med de strukturer vi lever i? Hur skulle de kunna ställas om så att för en annan tid efter klimatkatastrofen? Och den boken vill jag verkligen rekommendera. Men det finns också en annan bok som jag... Och det är ju... Ja, men den feministiska fantasyförfattaren och liksom ikonen Ursula K. Le Guin.
Mm. Ja, men henne har jag faktiskt läst.
Ja, men henne har du säkert läst. Och hon har skrivit en, jag tycker jag är hennes mest spännande böcker, handlar om liksom mänskligt liv i Kalifornien, där ju hon växte upp efter också en stor klimatkatastrof.
Vilken bok är det?
Och nu har jag tyvärr... Ja, men nu har jag kollat vad den heter. Och den heter...
Det finns andra sökmotorer också.
Ja, det finns andra sökmotorer också.
Alta Vista.
Eller
Butler.
Duck the Go.
James Butler, vad han heter. Kommer du ihåg den? Butlern? Skitsamma.
I alla fall. Ja. Den heter Always Coming Home.
Mm.
Och det är som en slags antropologisk studie över en framtida civilisation som lever i Kalifornien som sagt efter klimatkatastrofen, och deras traditioner, deras sånger, deras sätt att leva. Och den skriver på ett helt annat sätt, väldigt liksom, hon har ju stor kärlek till människan och bottnar i den här, ja, hennes pappa var en väldigt liksom framstående antropolog. Ja, men hon försöker alltid föreställa sig helt andra sätt att leva, att organisera samhällen. Och den, jag tycker också så här, det finns ju någonting i sci-fi och den typen av fantasy som kändes så himla avlägset, kommer jag ihåg, när man läste det som ung. Eller när jag läste det som ung. Men idag känns så nära och känns så mycket mer angeläget. Och det är många som säger idag att liksom sci-fi är den nya realismen inom litteraturen också. Därför att det är den genre som faktiskt försöker hantera de stora civilisatoriska, vetenskapliga, existentiella utmaningar som vi står inför idag. Och den kommer liksom, genren kommer på något vis närmre.
Alltså, känner du typ så, ja, men mänskligheten måste räddas?
Nej, men det jag brottas med den...
Tycker du att det är deppigt och tycker att den inte måste räddas?
Jag har svårt att liksom känna verkliga känslor för mänskligheten bortom liksom mer än två generationer bort. Mm. Men det är väl kanske en brist på
empati,
fantasi. Ja. För att jag menar, de som pratar om den filosofiska strömningen nu, som handlar väldigt mycket om det här långa, långa perspektivet, att liksom rädda kommande generationer. På ett sätt är ju det en mycket mer liksom att föreställa sig liv liksom generationer och generationer och generationer bort, och liksom allt det lidandet, all den kärleken, all den liksom det känsloinnehållet, allt det, ja, livet då. Det är ju väldigt... Vad ska jag säga? Det kräver en liksom stor både fantasi och empatisk förmåga kanske. Men jag tycker att det också blir liksom det abstrakta livet jämfört med lidandet idag. Det är svårt för mig att värdera, för det finns ju inte än. Nej. Men lidandet idag och människornas liv idag finns ju. Och jag är mycket mer...
Ja. Det som är jobbigt att tänka på, det är typ...
Här och nu. Jag är mer här och nu.
Ja, men jag tycker
att försöka lösa saker på, här och nu.
Om jag tänker på typ klimat eller då människans slut. Mm. Det är jobbigt att tänka på hur folk kommer dö.
Okej.
Okay. Det tycker jag är jobbigt.
För alltså
det
själva ögonblicket.
Nej, men jag tror att det känns som att det kommer vara så många jobbiga sätt att dö på. Jaja. Om hela allting bara klimatet kollapsar. Mm. Så där kan jag känna som, fan, jag vill verkligen bespara dem den smärtan.
Men vad skulle du göra, tror du, om du visste att om 400 år så kommer det en flotta med överlägset teknologiskt utrustade utomjordingar med också avancerade vapen som kommer utplåna mänskligheten? Vad skulle du göra då? Skulle du liksom...
Jag vet exakt vad jag hade gjort.
Aha, vad hade du gjort?
Jag hade gått med i den där utomjordingssekten.
Och pratat med dem.
Ja. Bara hela dagarna bara...
Hello, my lord.
Suttit och bara drrr, iväg på dottern. Skrivit en massa så olika think piece i Afterbladet kultur om att typ så här...
Vi måste samarbeta med
aliens. Alltså, jag välkomna tror, dem. Verkligen. Och så klart. Jag tror att jag hade varit framåtlutad in i rädslan.
Ja. Varför det då?
Men vad fan ska man göra?
Ja, det andra alternativet är att försöka göra det som de...
Men jag tror så hade jag varit i två år.
Och de resterande 398 åren.
Skitsamma. De kommer ändå inte komma när jag finns.
Men tror du, för att en spekulation i den här serien är ju också att när människan då får reda på det här, för det kommer ju till allmänhetens kännedom att det här är på väg, fast det kommer om 400 år, då uppstår det ju liksom massa religiösa sektorer. Det här tänker jag på... Med
väldigt snabbt, lite
Carl Sagan, klassikern Kontakt, som jag älskar, som också handlar om att de till slut hör av sig. Liksom. Då uppstår det också en massa sån, liksom, religion kring det. Mm. Och att folk typ så här, rensar Ica på mjölk och förnödenheter. Toapappret tar slut direkt.
Köpte du toapapper under pandemin?
Vet du vad, jag var så jävla noga. Jag köpte liksom 4 rullar som en duktig medborgare.
Vadå, bara 4 en och en?
Ja, jag var så här, jag ska absolut inte hamstra.
Nej, okej.
Solidaritet.
Girl, tror jag gjorde, jag gjorde inte heller så.
Vad gjorde du?
Jag gjorde ingenting.
Du hade hemma.
Men också typ så, vad ska man... men jag såg en annan film i helgen som var den här Leave the World Behind. Som, har du sett den?
Nej.
Det är baserad på en roman, men jag har inte läst romanen. Som är med Julia Roberts, och det är hon... Ja, det är regissören hon har jobbat med förut.
Okej, vad handlar den om då?
Den handlar om en familj som hyr ett hus typ på Long Island, ska ha en weekend, åker ut, och sen så på natten, första natten, så knackar det på dörren.
Mm.
Och så står det en svart man där med sin dotter, och han säger typ, det här är mitt hus, det är ett blackout i stan. Skulle ni kunna släppa in oss, för telefonen fungerar inte. Och så är det som två olika serier, spår i filmen, som är, det ena är typ så här, att den vita familjen är typ jättemisstänksamma mot de här, den här svarta familjen.
Okay. Mm.
Men sen så visar det sig, ju mer tiden går, att det har hänt någonting. Alltså typ all GPS, all kommunikation, satellittelefonen fungerar inte, internet fungerar inte.
Nej.
Djuren börjar reagera jättekonstigt runt om. Det är så här stora ljud som ljuder, alltså typ så larmar. Men de kan inte ens köra därifrån, för att alla automatiserade, alla självkörande bilar har typ, det är någon sån jävla magnetsignal som typ har gjort dem, och de bara blockerar alla motvägar runt om, så de är i det här liksom semesterhuset på Long Island och vet inte vad som har hänt. Och då är det ju lite om hur de reagerar olika på det typ. Men då insåg jag också typ, hade det någon katastrof hänt, jag hade bara varit död direkt. Alltså. För då är det typ så att den vita pappan i familjen, han är helt värdelös. Han är så, jag ska köra in till byn och se vad som händer. Och så bara börjar han köra. Bara, fan, jag vet inte om man typ läser om vägskylt.
Nej. Men har du någonting hemma? Typ så en vevradio?
Nej, jag har ingenting.
Du får komma till mig då.
Då åker de till en granne som har allt sånt där. Och han är bara så, get off my porch, jag kommer att skjuta er.
Okej, men du kan komma hem till mig. Om du går genom stan, kan du komma hem till mig?
Nu, efter den filmen så har jag bestämt mig för att jag ska köpa en vevradio.
Okej. Ja. Men,
jag hade också en kompis som frös en liter vatten under pandemin.
Frös?
Hon var så, vi måste samla vatten, och så frös hon en liter vatten.
Och la in i frysen?
Ja, hon lade, du vet, hon bara, om något händer så har en liter vatten i frysen.
Okej, perfekt. Men då är hon hemma.
Ja.
Nej, men apropå det, för jag tänker att det är någonting, för jag tänkte när jag såg serien också nu, apropå det du säger nu med så här, vår relation till tekniken och teknologin och liksom hur utlämnade vi är till den. Okej, det kanske inte är en perfekt övergång det här, men för jag tänkte mycket på filmen Oppenheimer och den boken som jag också läste då, den biografin över Oppenheimer.
Vet du vad jag vill säga en sak om den filmen? Dålig.
Ja, men... Jag tänkte på Oppenheimer, och så tänkte jag på en chilensk författare som jag läst mycket, eller senaste åren, som heter Benjamin Labatut, som är fantastisk. Han skriver just om människans relation till vetenskapen. Och det som händer i både den här serien, jag tycker också Oppenheimer, som framförallt den här Labatut liksom går in i, det är att det händer någonting under 1900-talet där vi liksom, människan liksom... vetenskapen, hela liksom kvantfysiken, när vi lämnar liksom Darwins ganska så intuitiva teorier om hur saker hänger ihop och går in i ett nytt paradigm med en fysik som vi inte riktigt, vi förstår den inte. Nej. Vi förstår den inte. Liksom. Det hoppet gör också att vi liksom, vår relation till vetenskapen, den liksom fylls av skräck på ett annat sätt. Den fylls av en liksom känsla av total obegriplighet, skräck, jag kan inte lita på mina medveten. Liksom när man börjar tänka på det här med liksom multiversum och liksom kvantfysik och expanderande universum och liksom tid och rum lite grann, och jag kan inte
snälla,
smitta om det.
Jag får handsvett vad du säger de här.
Ja, men precis. Men då blir man ju, alltså man fylls ju av skräck. Man fylls ju av liksom eller någon slags sån otrolig känsla av litenhet.
Vet vi också känner.
Men man fylls också av rädsla. Och det är på många sätt en fruktansvärd
jag
känsla.
Jag känner hur extremt mycket alkohol jag har druckit i mina dagar. För det känns som att min hjärna bara är typ en köttbit som inte kan aktiveras.
Men det är det också, tänker jag, den här, apropå serien, att den skildrar de här väldigt briljanta då, vetenskapspersonerna. Och de får något, på något vis liksom härbärgera vår ångest och oro, och det är intressant att den här serien börjar med de här ganska fruktansvärda scenerna på att vetenskapsmän har liksom tagit livet av sig för att de inte klarar av liksom att leva med en ny vetskap som de har fått, en ny kunskap som de har fått. Och det är det som händer i Labatuts böcker också, att de här liksom, de här mest briljanta vetenskapsmännen, de bara till slut, det är som att deras hjärnor bara liksom exploderar.
Det tycker jag är lite väl.
Varför det?
Jag vet inte, det bara känns så jävla, oh my god, det är så fucked up, jag tar livet av mig. Ingen bryr sig.
Okej.
Ja.
Men
jag tänkte att de här två filmer jag såg, den här Leave the World Behind och Three Body Problem, har de hade liksom någonting gemensamt.
Mm.
För att i Leave the World Behind så visade det sig då i slutet, så tror de att det är för att de släpper ner massa flygblad, någon, en drönare, och då är det typ så här någon typ persisk text, som att det är så här iranierna som har invaderat, och sen så i en annan stad så är det samma fast koreansk text.
Fake news och propaganda.
Exakt. Och då är det så här, oh my god, typ så här, det billigaste och mest effektiva sättet att typ sänka en stat som redan är instabil är genom typ vad heter det, inbördeskrig, och det kommer man enklast till med propaganda och fake news. Och i den här Three Body Problem så är det ju att aliensen, utomjordingarna, de är så här, vi ska typ fucka, de börjar göra massa grejer i typ himlen, och de tar över tekniken så att det står grejer, så att människan liksom börjar misstro vetenskapen, och istället, och en av deras sätt är så här, vi ska ta vetenskapen ifrån er så att ni börjar vända er till myter och tro igen, för då kommer ni bli helt det är ju lite,
då blir ni som barn,
det är lite kommunism. Där känner man ju lite Kina. Då är ni, så här, då är ni som barn igen, som inte kommer kunna göra någonting för att ni bara ser olika fantasmer och tror typ att det är en gud. Och då tänkte jag på att alla tjejer är så intresserade av astrologi nu.
Att det är någon som har skapat det.
Ja, men det är typ någon så här, så, patriarkatet bara har satt typ så stenbock, vädur i våra hjärnor, så vi är bara hemma och bara stjärnbilder, och bara we're fucking you up.
Ja, nej, men det kan nog ligga mycket i det, det tror jag. Att
visst!
Det tror jag på. Det tror jag verkligen på, att det är en liksom en sån tyst...
Men typ att det känns som att den är planterad.
Operation, ja visst.
Av typ så här IS.
Någon. Men, ja men precis. Men för det är ju roligt i den här serien, för det är där utomjordingarna går fel, att de ändå till slut, eftersom de inte kan ljuga, så förklarar de ju i detalj
sin plan.
För när de väl får kontakt med människorna så är de så här, vi kommer göra det här, vi har den här jävla protonen som bevakar er.
Men jag förstår inte varför, då tänkte jag på hur alla killar som man har bråkat med i sin ungdom. Ja. Så, jag ljög inte, jag berättade inte bara det. Varför måste utomjordingen säga allt? Kan det inte bara vara så? Jag berättar inte det bara. Alltså undanhållandet av sanning, är det en lögn? Förstår vad jag
menar? Nej, men precis. Nej, men det verkar vara så i deras kultur. Eftersom, varför skulle de annars berätta allt i detalj?
Nej, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Okej, jag har en sista fråga till dig.
Ja.
Eller ska vi prata lite till?
Ja, det kan vi göra.
Okej, men jag har en fråga till dig. Och det är för att en av karaktärerna i den här serien är ju döende.
Ja, Will.
Ja, han får liksom en cancerbesked och bara, du har 3 månader kvar att leva. Ja. Det finns ingenting du kan göra. Och då bestämmer de sig för att skjuta ut honom i rymden.
Inte honom, hans hjärna.
Jag kollade mycket på serien när jag stod på löpan.
Okay.
Så det var typ som en gud, en liten kapsel.
Och så det får bara plats för 2 kilo.
Fy fan vad äckligt. Ja, men då skjuter de iväg hans hjärna, för då tänker de, vi ska skjuta den till utomjordingarna så att han kan vara vår spion.
Vår mullvad.
Exakt. Och då är ju typ motargumentet bara, men kommer han vara mullvad, eller kommer det vara så att de bara återupplever honom och bara fuckar honom så jävla hårt med en sån försökskanin.
Ja, exakt.
Men då skjuter de upp honom i rymden, för då tackar han ja till det här. Bara, okej, fan skitsamma, jag ska ändå dö av cancer, skjuta upp mig i rymden.
Nej, men nej, det är inte därför han tackar ja. Han tackar ja för att av kärlek. Okay. Det här är så jävla larvigt, tycker
jag. Jag vet. Men
jag har inte läst boken, men jag tror inte att det kan stämma. Jag tror att han gör det av vetenskapen.
Han är kär i en annan vetenskap.
Ja, men jag tror att han gör det... Ja.
Skitsamma.
Liu Cixin hade inte skrivit det på det sättet.
Nej, men han har heller inte någon kritik mot Kina. Så.
Nej, exakt. Nej, men jag menar, det stämmer liksom inte överens. I alla fall, han gör det av kärlek.
Okej, han skjuts upp i rymden och sen så fuckas det upp så han bara skjuts. Experimentet misslyckas och han blir bara en kapsel av en hjärna som flyger i rymden. Vill du dö så? Om du ligger upp vid döden och jag kommer in. Du är då 130 och jag är 100. Och jag kommer in där på sjukhuset och är helt så, och du bara, jag har 3 månader kvar att leva. Och jag är typ så, Karin, jag har en överraskning. Jag kan skjuta upp din hjärna i rymden. Säger du ja eller nej?
Nej, men okej. Men då är så här. Jag skulle tacka ja, om det var så att det fanns en chans att jag kunde komma fram till de här
ejlringarna. Men det vet du inte. Du måste ha... Vadå, fan? Det finns ingen garanti med något.
Nej, men precis. Men jag skulle göra som Will. Att tacka ja. För där fanns det en liten chans att han ändå skulle komma fram.
Hade du tackat ja av kärlek till
mig? Vad sa du?
Hade du tackat ja av kärlek till mig? För då har jag blivit vetenskapsman. För jag har gjort sånt Neuralink i hjärnan som bara uppdaterat min jävla whiskydränkta, kokainfyllda hjärna som bara zoom, funkar igen.
Ja, nej, jag hade inte gjort av kärlek till dig, men jag hade gjort av kärlek till vetenskapen av
för du har också blivit vetenskapskvinna då?
Jag är bara... Eftersom jag har tänkt varje dag i hela mitt liv sen jag blev medveten på att jag skulle vilja liksom hoppas att tänk om det är idag de tar kontakt.
Mm.
Så hade jag tackat ja.
Ska säga en annan grej som är jävligt sjuk.
Nej.
När man tittar på sina händer så länge.
Mm.
Är det helt fucked up? Eller typ om man gör så här. What? Vad fan alltså?
Nej. Vad händer då?
Nej, men det är bara så jävla sjukt. Bara, jag är där, liksom, men jag är också här. I don't need AI. Alltså, kom igen. Är det inte sjukt?
Jo, men inte lika sjukt som Fermis paradox.
Det är bara för att vi är mer van.
Vad säger du?
Vad är den fermiska paradoxen?
Fermis paradox är ju att eftersom universum är oändligt stort och det finns oändligt antal planeter så borde det finnas gott om liv där ute, intelligent liv.
Och att det finns en version... Det finns en rymd där du har 10!
Nej, det här är bara en. Men varför har ingen hört av sig? Och det finns massa olika svar på den frågan. Det finns massa teorier om varför ingen har hört av sig. En teori är ju...
The Dark Forest Theory.
Och det är att alla...
Alla bara bidrar sin tid.
Alla intelligenser där ute är så här...
Om jag hör av mig så kommer de attackera.
Man måste ändå utgå från att en annan civilisation är fientlig.
Men varför försöker vi då som jävla kusiner från landet höra av sig
till
ut hela tiden?
Nej, för att vi är så, hallå!
De bara, are you stupid?
Alla där ute bara,
käften med dig. Om jag var utomjording så hade en jättedålig grej med oss är att vi dör så snabbt.
Ja. Men det försöker ju de här singularitetspersonerna ändra på. För då ska man ju med vara som en hjärna så kopplad till en dator.
Vill du bli nedfryst som Walt Disney?
Ja. Oh.
Okej.
Okay. jag har en dröm att jag skulle bli så kryo och nedfrysten.
I vilken ålder? För det är ju lite så.
Inte nu.
Ska man köra vid 90?
Jag vill leva life nu.
Okej.
Okay. Ja. Kanske när jag blir dödligt sjuk.
Okej. Okay.
För då kan man ju passa, då kan man ju bli nedfryst. Och sen skulle jag vilja bli uppväckt.
Jag vill också bli nedfryst i din ålder.
Om nu är den här åldern. Ja, men jag är inte dödligt sjuk. Vad jag vet i alla fall. Men då skulle jag vilja kolla upp, komma tillbaka typ om 500 år och se.
500, det är så kort. Då kommer du precis bara, hallå, och bara brrr, eld överallt. Människor springer och slår ner varandra.
Ja, så kan
jo,
det vara.
Du så bara, fan vad nära solen är. Typ
jag tänker om 500 år, då är man ändå så ganska, att man ändå kan förstå lite grann om vad som har hänt sen sist.
Jag har tagit 1500 år alltså.
Okej.
Okay. Så vaknar man i en ny istid.
Ja, nej, jag hade tagit.
Och så finns det där en liten koloni av feminister.
Ja.
Som har klarat sig.
I Kalifornien.
Ja. Där det är en minusgrad varje dag.
Ja. Men hade du velat bli nedfrusen?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Släng mig på en soptipp bara.
Men hade du velat koppla din hjärna till en dator så hade du kunnat leva för evigt?
Mm.
Okej. Okay. Singulariteten.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.